Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Noah Bachner och Daniel Kristoffersson. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Björn Westerholms ändrade arbetsuppgifter. It's time to get rebel! I samma sekund som du lyckades stänga av allt rinnande vatten i hela Sundsvall för att få tyst i bakgrunden där du spelar in disco, så började det regna i Stockholm. Så att jag ersatte oljudet i bakgrunden här. Det var dock inte frivilligt. Vi återkommer till det där med Björn Westerholms ändrade arbetsuppgifter. Och stanna kvar i Sundsvall lite istället. Du har satt dig själv i karantän.
Ja, ibland måste man göra det för och... precis som Stefan Löfven säger, man måste tänka på sina medmänniskor. Så nu har vi satt oss i karantän här en vecka.
Vet du vad Stefan Löfven också sa?
Nej.
Stanna hemma.
Ja, precis. Men vi är ju hemma. Det här är vårt andra hem. Så att vi har lyckats göra en fin rokad hit. Så att det är ingen som behöver vara orolig. Vi är fullt friska, men vi tar det säkra för osäkra.
Det är en otroligt bra... ett otroligt bra försvarstal som alla stockholmare som reser runt i Sverige nu här över påskhelgen kommer att kunna köra. Det här är mitt andra hem.
Exakt.
Men varför har ni åkt till Båstad? Det är vårt andra hem.
Ja, precis.
Ja, vad händer där då i övrigt?
Ja, det senaste här i coronalivet var när jag läste en annan gammal Sundsvallslirare om en gammal annan Sundsvallslirare, Thomas Brolin.
Mm.
Det är det senaste här att han har släppt eller då kommer någon form av dokumentär eller i alla fall ett avsnitt av honom på Dplay. Där han berättar om tiden i Leeds som han har berättat om ganska länge. Jag funderade lite där på. Han säger så här att bland annat han blev utsatt för vuxenmobbing. Och det kommer egentligen inte fram något speciellt nytt där. Han har ju liksom, det var ju där att Howard Wilkinson ljög för honom. Han inte blev lovad den roll, eller han blev lovad den roll men han fick aldrig den rollen och sådär, så att, och han, det blev bråk och alla vet ju att det var jättedålig tid. Och han säger bland annat att om någon annan hade upplevt det han hade upplevt så hade de inte levt idag. Det låter ju jäkligt
det låter väldigt dramatiskt.
Starkt, ja, väldigt starkt, ja. Och det känns som att, nu vet man inte vad som har hänt, men vad är det bara i citationstecken det som Brolin har upplevt, så känns som att det finns 1000 fotbollsspelare som har upplevt.
Ja, framförallt i England, så har de väl, framförallt har de väl ganska mycket stora problem med sånt där borta, och hade kanske ännu mer på den tiden, att det var väldigt rått allting.
Men tänker just på en sån som Alexander Kasaniklic, som hade Felix Magath, som till exempel Magath som frös ut honom, han fick inte äta med laget när de körde den här idioten runt eller sprang i spåret, så var det någon spelare som skulle ta flaska och dricka, och då spalkade Magath bort flaskan för honom för han inte skulle dricka. Så att det finns ju så mycket sån där penalism i England, men det känns som att nu ska man ha all respekt för Brolins upplevelse, och det kanske var väldigt mycket mer hemskt än vad han har beskrivit det här, men det känns som att det har funnits bra många värre stories än Brolin, när Brolin upplevde Leeds, tror jag.
Ja, i alla fall om inte annat ganska många lika. Jag tror inte att det är unika upplevelser direkt. Så det är ju Magath intressant att de lyckas plocka den enda tränaren, eller enda, men en tränare från Bundesliga som verkligen förstärker intrycket av att England är ett penalistiskt land. Att Magath kommer dit från...
ingen skugga över Brolin. Han var en gudabenådad fotbollsspelare och är en av de största vi haft. Så att... men det var bara den lilla reflektionen jag gjorde.
Jag håller nog med dig. Det känns som att det han beskriver, det är väl säkert lite mildare idag, men samtidigt så tror jag inte att det är... alltså, jag tror att fotbollslag och omklädningsrum och den typen av hierarkier, framförallt droppar du ner någon nivå under Premier League, så där det inte är ett Netflix-dokumentär kamerateam i omklädningsrummet hela tiden.
Nej.
Så kanske det är ännu lite jobbigare. De här playtjänsterna till klubbarnas egna tv-kanaler måste ju göra det jobbigare för lagen, eller för den där typen av jargonger. Kanske lite sanerande på något sätt, tänker jag. Är du för hemsk mot varandra, så alltså, finns det en kamera som plockar upp det där.
Det är ju bra att det har blivit sånt.
Ja, absolut. Vi båda två slås ju av ganska mycket här. Vi pratade om det förut, att i hela flödet så är det ju ganska fullt av olika försök att erbjuda sport, fast man har, det finns ju ingen sport att erbjuda.
Nej, det finns inte så mycket att skriva om längre.
Nej, vi har, det har väl börjat verkligen märkas, tycker jag, inte bara hos oss utan hos alla sportmedier, att de här, man live rapporterar gamla matcher som att så här, är det lördag klockan 3 i England så börjar klubbarnas Twitterkonton live rapportera som om de faktiskt spelade en klassisk match då. Jag tror att på engelsk TV har de visat så där typ gamla klassiska Premier League-matcher från 90-talet som om de skulle utspela sig i realtid. Även i Sverige har det varit en hel del sånt att man lägger upp och visar gamla matcher igen. Vad tycker du om det där?
Ja, det kändes som du visste vad jag skulle svara. Jag är väl inte det största fanet av det. Jag förstår inte hur folk kan tycka att det är roligt. Jag förstår ju liksom det här nostalgin och att till exempel, ja men AIK-supportrar sitter och kollar de sista minuterna på guldmatchen 2018, eller man kan se den här klassiska matchen 2009, eller att Blåvitt-supportrar sitter och kollar på deras Champions League-matcher och så här. Men jag har ju svårt att förstå folk som ser hela matcher, däremot kan man se delar av det, men nej, det är inte min kopp te direkt. Och det känns, när jag såg, det var någon här ingen skugga över Örebro, men jag såg att det var någon som höll på och live-rapporterade en gammal match där på Örebros officiella konto. Och det kändes som att det var, nej jag vet inte, jag har svårt för det där. Att, när man vet vad det blir i matchen,
ja,
också.
Det känns som att det har väldigt kort livstid, att det är kul i en vecka. Eller det är kul i en match liksom med det där. Och det gäller väl alla klubbar egentligen. Jag ser ju hur Newcastles kanaler gör samma försök här att liksom... Ja, men nu ska vi, idag ska vi kolla på den här matchen. Men det är ju inte så roligt längre. Du har ju, kan ju se den där när du vill egentligen i vanliga fall.
Men däremot finns det ju säkert massa fotbollsnördar som sitter och slukar det där också.
Jo, men jag undrar, även de som tycker att det är riktigt kul, alltså som tycker att det är roligare än vad du och jag tycker, de tröttnar väl också
efter en vecka. Sitter och kollar på en hel match? Jag förstår man ser typ 5 minuter, men finns det folk som sitter och kollar på en hel match?
Det är oklart. Men vad du sätter fingret på är också att det är lite kris i sportjournalistiken så här dags. Det är ett par nyheter per vecka som liksom tittar fram och sådär. Men det berättandet och liksom det här att det händer nya grejer som man kan berätta om är ju väldigt glest mellan. Det hade ju en väldigt stor nyhet också den här veckan som kom igår kväll här. Men den var också så här, den hade ju liksom begränsad spänst, man kan säga så, för att Alla visste allting som var i den sen innan. Det var ju då att FBI offentliggjorde, eller amerikanska domstolar offentliggjorde ett åtal då, där FBI skriver svart på vitt att det förekom mutor när Ryssland och Qatar fick VM. Och det är ju en jättegrej för att det första gången skrivs ut så tydligt. Och det är en jättegrej att FIFA... Ja.
Men det vill ingen nyhet.
FIFA inte kommenterade det på 12 timmar. Men alla visste det och ingen väntade sig att FIFA skulle kommentera. Så att det blir liksom, de har ju tagit udden av den typen av nyheter. Så att inte ens sånt tränger igenom bruset riktigt. Och då är det sådär att man ser att alla famlar efter samma problem. Hur ska vi skaka liv i allt det här nu? Och det är ju fortfarande förmodligen ett tag kvar. Ja.
Men vad tror vi då om just den här diskussionen som vi har pratat om tidigare? Allsvenskans vara eller icke vara, när kommer det igång? Har du hört någon mer indikationer? Har du fått någon mer? Vi ska bara ta det kort, för det känns precis. Man kan sitta och spekulera i
det. Ja, det behöver inte bli som en väderleksrapport det här. Det liksom... återkommer varje vecka och ställer prognoser. Men, jag har inte hört mycket mer än vad vi pratade om förra veckan. Mer än att man har förstått i alldeles stor utsträckning att även om klubbarna på de här SF-mötena hade någon sorts enhet i att ambitionen var att starta upp Allsvenskan i början på juni, så är det flera av dem som privat tycker och tänker och tror att det kommer inte gå att göra det riktigt. Det pressar väl på för en ny diskussion där man kanske behöver fatta lite nya beslut. Sen är det ju så att FIFA kom i veckan också och sa att man ger fri tillgång till klubbarna att få bestämma, eller till ligorna att få bestämma själva hur de vill avslutas, men alla ligor måste avslutas. Och det där betyder ju saker kanske framförallt för Djurgården som skulle spela Champions League-kval och de andra lagen skulle ut i Europa.
Ja, precis. Det
såg jag. Europaspelet kommer
att
bli annorlunda.
Jäkligt. Ja, det känns som det är några lag och landslag som drabbas hårt. Jag tänker främst på Djurgården som drabbas hårdast med tanke på deras Champions League-kval. Hänger i luften. Finland som skulle spela EM för första gången. Men nu skjuts det på. De kommer ju få spela EM, men samtidigt...
Nej, då får de spela igen med Teemu Pukki på lån i Hall istället för att han har gjort 13 mål i
precis. Och sen så går det ju inte annat än lina med Pierre Bengtsson också, som hade spelat till sin ordinarie startplats i EM-truppen. Och skulle vara given från start. Och då ska man komma ihåg att han petades in i det sista efter att ha spelat nästan hela kvalet senaste EM också. Så att
ja, det är tufft. Lite, nej, men det är klart,
det är tyngre
finns
för
många
vissa
sådana öden såklart. Jag tror fortfarande inte, jag tror vi har en bit kvar tills vi får ett nytt startdatum från svenska. Har du hört någonting?
Men har jag fel nu, eller har det svängt till att det kommer kanske spelas några omgångar med lite utan publik?
Ja, det där, men det var ju det. Jag tror jag sa det förra veckan också. Det är vad jag har förstått. Alltså, inte utåt, men att mellan sinsemellan och internt i klubbarna så är det ganska många som har börjat acceptera att det är rent avtal. För att det blir ju där den här balansgången som vi var inne på förra veckan också. Mellan, ska du då riskera tv-avtalspengar för att kunna spela inför publik? Och det kommer de inte... den ekvationen går liksom inte ihop, för att till slut måste de börja spela och så att det kan tv-sändas matcher. Och istället för att riskera att gå miste om båda de intäkterna så måste man kanske välja då bort publikintäkter under en period i alla fall för att få igång matcherna framför tv-kameror. Så det är väl vår gissning då, att men det här med att det skulle spelas cup i maj och så, det känns ju väldigt osannolikt som det är just nu.
Nej, det känns osannolikt. De här profetierna från vår sida blir lite grann som de här återkommande presskonferenserna här. Nu ska vi fortsätta med de här presskonferenserna varje dag, över påsk också och en vecka efter påsk i alla fall var beskedet senast. Men jag stod på en aktuell sändning här, så var frågan till en reporter här innan: ja, vad kan vi förvänta oss nu för besked under den här presskonferensen? Liksom, ja, vad har de sagt nu de senaste 3 månaderna? Ja, liksom, vad kan vi förvänta oss besked?
Ja, uppgifter till SVT att viruset har tröttnat.
Ja.
Det är svårt att komma med egna grejer där. Ja, på tal om vilka beslut som fattas om spel då i Sverige, så ballade det ju ur fullständigt förra veckan här. Vi var ju inne förra avsnittet på de här speltipsen som världens olika betting-sajter började framföra i ljuset av att all fotboll var inställd i ungefär hela världen, förutom i svenska division 5 och 6 där lagen träningsmatchades mot varandra. Jag tror att det tog några timmar efter att vi hade skrattat klart åt det här speltipset på Betfair då, som om vad var det för någonting? Skabersjö eller någonting.
Ja,
mot Västra.
Västra.
Så kom det ju fler och fler rapporter om inställda matcher i Sverige, och jag pratade med polisen som ju menade på då, Fredrik Gårdare där som leder polisens speciella insatsgrupp mot idrottsrelaterad brottslighet, att de såg jätteökad aktivitet bland kriminella nätverk både i Sverige och internationellt som hade tagit sikte på svenska matcher då.
Ja, men sen blev det väl några som gick ut och sa att man hade blivit hotad också, va?
Precis, ja. Precis. Och jag var i kontakt med en klubb som heter AC Primavera runt Eskilstunaområdet som berättade att de fick olika hot skickade till sig på Facebook. Ja. Någon som önskade att de skulle dö av coronavirus hela laget för att de förlorade med 1-0 mot BK Sport i en träningsmatch veckan innan. Så det där ballade ur fullständigt. Vi hade även Leo Trim Yusufi och jag skrev ett, som jag började stå, och jag skrev ett reportage från matchen mellan Bytorps IF och Södra Vings IF, träningsmatch också, där som alltså enligt Svenska Spels beräkningar omsatt ungefär 37 miljoner kronor i spel och erbjöds på uppemot 190 olika spelsajter runt om i världen, vilket ju var en helt knäpp situation. Det här föreläddade ju då lite diskussion om huruvida man skulle fortsätta spela i Sverige, därför att man äventyrar integriteten ganska mycket hos de här klubbarna och utsätter ju då potentiellt sett lagen för jobbiga situationer. Ja. De flesta distrikten i Sverige har ju tagit beslut om att pausa sina säsongstarter då för division 4-7 för herrar och 3-5 för damer och även ungdomsfotbollen. Stockholms fotbollsförbund in i det sista höll ju öppet för att faktiskt börja spela förra helgen. Så kom Folkhälsomyndigheten med lite nya riktlinjer då i slutet av förra veckan. Och så fattade man beslut om att skjuta upp seriestarten, och sen så fick man ny information privat och ändrade sig och skulle börja spela i alla fall. Och sen sköt man upp igen, och nu väntar ett nytt besked nästa måndag. Men allt det här verkar i grund och botten, min tolkning är att man gör väldigt olika tolkningar av vad Folkhälsomyndigheten rekommenderar, men man struntar också i att de säger att man inte ska hålla på med närkontakt. Alltså det verkar som att det finns en litet missförstånd där, att fotboll inte skulle kunna vara en inte-kontaktsport. Och det går ju inte.
Jag har en kompis som är tränare i Norge i ett storsatsande division 2-lag. Det blir alltså norska fjärde divisionen. Och de hade fått riktlinjer att de kunde träna och sådär, men de var tvungna att torka av bollarna med handsprit och tvål innan, och sen fick de inte passa till varandra.
Så men vad är det?
Det gick inte så bra att träna, så han ställde in alla träningar, så nu är han
Det var ju samma sak. Jag tror jag det var Norge som var så här, att man inte fick nicka.
Nej, precis. Nej, men inte passa, då känns det som att vad fan, då är det ju lika bra att ställa in träningarna liksom.
Ja, vid något tillfälle måste man ju komma fram till det. Okej, vänta, vad är det vi, då kanske vi ska strunta i det bara och så får vi börja spela sen istället. Ja, det lär ju komma nya besked där, men jag har svårt att se att de lägre divisionerna ska behandlas på något annat sätt än någon annan. Att när det går att spela, när det går att vara nära varandra igen, så får man börja spela fotboll igen helt enkelt. Även Svenska fotbollsförbundet kan vi nämna i förbifarten då, permitterade personal här i veckan. Precis. Jan Andersson bland annat, även Peter Gerhardsson fick se sin anställning i alla fall tillfälligt permitterad. Men det har ju hänt en stor nyhet som i svensk fotboll den här veckan som vi ska ta och avhandla nu.
Ja, vi kan ju avslöja här att Henrik Jurelius skulle ta över som sportchef i AIK. Detta efter att Björn Westerström tar ytterligare ett karriärsteg i AIK och går från att vara sportchef till att bli klubbdirektör och vd i AIK. Och det var ju en liten, ja, då får man ändå säga, en nyhet som skakade om framförallt i AIK-led där. Det var ju många, lite märkligt tycker jag, som trodde att det var ett aprilskämt. Men det var högst sanslöst. Jag var ditt take på den här rockaden?
Jag var också förvånad. Jag såg inte riktigt det framför mig. Man vet ju att Jurelius har jobbat väldigt tajt med Björn Westerström under lång tid. Så hans roll har väl varit officiellt att ha varit koordinator, va? Eller runt A-laget eller sånt där. Typ. Att
det har varit, precis. Och vara assisterande sportchef inför den här säsongen, tror jag.
Just det.
Inför förra säsongen.
Nej, men och i grund om man kanske inte borde vara så förvånad, för att det är ju så AIK har jobbat under Westerström ganska länge med att fostra internt spelare eller tränare, ledare liksom, som ska kunna axla de här rollerna, framförallt på tränarposten har man hållit på så ganska lång tid, och det är ju en modell med liksom för- och nackdelar. Nackdelen är att du smalnar av marknaden för att rekrytera kompetens till att du måste ha vissa egenskaper, att du måste vara fostrad i AIK, du måste förstå klubbens internpolitiska system och du måste mer eller mindre vara supporter, och då får du färre att välja på än om du kan välja någon bara rent meritokratiskt, för det här är ju inte så, funkar det ju inte då här. Det positiva för AIK är att det har funkat ganska bra för dem under ganska lång tid, måste man säga, att jobba på det här sättet. Så att de har ju verkligen hittat en modell då där det här han kan klubben faktiskt görs med någon avvägning och man gör en ganska
din antites funkar verkligen. Kanon i AIK.
Nej, men det, och det är ju liksom inte det är inte per se fel, utan kan du få ihop det på något sätt där människor är kompetenta och där du har ett internt lärande, så går ju det också. Men lite förvånande ändå skulle jag säga att det var på det här sättet det blev.
Ja, det finns ju många aspekter i det här, men framförallt så, om vi ska börja med, så är det ju Björn Westerströms, vad ska man säga, förmåga att överleva och klättra i karriärstegen i AIK som imponerar såklart. Och det är ju få som har den status i klubben som han har just nu. Det är väl han, skulle jag väl säga, och Stefan Söderberg, hatten tidigare, legendariska klubbdirektören som har högst status bland sportchefer, klubbdirektörer och ledare i klubben, får man säga nu då. Stuart Baxter är väl där uppe också. Men just hans förmåga, Björn Westerströms förmåga att överleva i AIK så länge och på det sättet han har gjort. Man ska ju tänka på att han har ju knappast gått den lätta vägen. Han har ju haft ganska många roller och har släppt prestigen. Det går ju tillbaka till det här där vi presenterade i samarbete med Björn Westerströms ändrade arbetsuppgifter. Kom ifrån den här och lite halvklassiska saken som hände när AIK kvalade mot Rosenborg i Champions League. När då AIK hade genomgått ett stålbad, eller Micke Stare hade dragit till Grekland, Björn Westerström hade tagit över som från sportchef, guldmakare och till huvudtränare, misslyckats med det, får man säga att han tog över där, och gått tillbaka som assisterande tränare till Alex Miller. Och då kommer vi upp där i Trondheim och spelar bussen, och jag är med som reporter utsänd. Och först kommer Alex Miller, den här galna skotten, och går. Han bär på en penna eller någonting. Och sen kommer spelarna, och sist kommer Björn och har stannat vid bussen och grävt ut två boll. Påsar och lite koner, och går och bär på det här krökryggar, och så tittar han upp på mig och säger: har jag fått ändrade arbetsuppgifter eller? Så att liksom, han har ju liksom släppt på prestigen där, och jag tycker jag säger lite grann om hans
det låter som ett när du säger det där, så låter det som att han är en karaktär i Pentagon. Ja, kan du laga Bœuf bourguignon? Har jag fått ändra arbetsuppgifter?
Ja, har jag fått ändra arbetsuppgifter? Ja, men till lite så var det ju. Men det var ju lite cirkus där som var AIK. Men just det som säger är väl att Björn Westerholm är prestigelös. Och det är väl där man måste vara om man ska klara sig i AIK så länge som man har gjort. Och jag tror att han är helt rätt var för AIK här. Däremot så är det ju det frågetecknet är väl om man kan det här med siffror och sådär. Och leda ett börs... noterat bolag, men där finns det ju en annan stor kompetens i klubben och personer runt omkring sig. Han har ju haft förmågan och haft personer runt omkring sig som han litar på, som kan andra saker än vad han kan, så att det tror jag inte.
Nej, vi har ju sagt i förut här att, och det är ju en egenskap så viktig som någon i den där klubben, att förstå de inre liksom, mekanismerna i AIK. Det är ju jättemånga jättekompetenta ledare och andra som har passerat igenom den där klubben, och spelare för den delen också, men som har att i alla klubbar av Sverige där det liksom krävs ett sorts DNA, eller förstår jag menar, där det krävs att man en sorts street smarthet, så är AIK den absolut tydligaste på det sättet att du räcker inte med att bara vara bra, utan du behöver förstå och klara AIK. Och Westerholm på det sättet är ju, jag gjorde en lång intervju med honom inför bara någon vecka innan de vann guld, det var, jag tror, veckan innan de hade den där numera klassiska hemmamatchen mot MFF där det blev 1-1, där Sebastian Larsson kvitterade på frispark och skrek saker, så pratade han ganska länge om att det här med tillfälligheter i hand, att han alltid varit förberedd på tillfälligheterna, att han hade aldrig sett framför sig att han skulle bli sportchef, utan att det var tillfälligheter som har gjort att han blivit det. Han trodde att han skulle behöva spela bakgrund, men det har han inte behövt, och att när det har dykt upp ögonblick med möjligheter för honom, så har han varit beredd liksom. Och det där känns som igen då att här var han, det kanske inte var någonting han hade sikte på, rollen som klubbdirektör eller vd, men dök möjligheten upp, och då var han beredd igen.
Precis. Och då gör ju han lite nu då som Leffe Karlsson gjorde med han. Det var väl Leffe Karlsson som stod honom under sina vingar under en tid i AIK. Nu tar han Jurelius under sina vingar och ska försöka framhäva honom. Och det har ju, som du säger, visat sig vara ganska bra att göra det internt för AIK, den här intern rekrytering. Och det här får man väl lita då på, eller AIK-supporten får väl lita på att Björn gör rätt. Och Jurelius är ju väldigt grön, får man ju säga, men som du säger, kan klubben ha gått bredvid Björn Westerholm ganska länge, och det får man säga ett plus. Och sen ska man ju säga också att om det är många supportrar som skriker på liksom, vi måste ha in någon utifrån. Ja, men vem ska det här vara? Ja, Per Nilsson har de, vad heter det, framhävt, och han är ju i Red Bull Leipzig, gjort ett jättebra jobb där. Men jag menar, han tjänar ju, ska vi tippa på 2-3 miljoner per år, och varför skulle han flytta hem till AIK och få liksom 10 halvera lönen?
Det känns som att hans kräkbana redan är förbi allsvenskan på något sätt där, att det,
ja,
att
precis, det... Men, och samtidigt då så mer man på lyfter fram Bojan Djordjic och Nils-Erik Johansson, men där blir, känns det som det blir lite mer så här romantisering kring gamla idoler. De har väl ingen liksom en sån bakgrund på, de har väl gått kanske några kurser så där som Nissa har gjort, men det är väl svårt då, om man inte har varit och praktiserat i klubben eller har jobbat med det här tidigare, så är det svårt att kliva in som sportchef i AIK om man inte har noll erfarenhet. Så att på det här känns det som det är ett ganska bra val.
Ja, precis. Nej, men det är väl, man ska utvärdera då hans tid som sportchef här, så är det väl egentligen två omgångar. Det ena är den liksom, det AIK han först och främst satt ihop där med Stare som tränare när de vann guldet 2009 är ju var ju en enastående sportchefsinsats på ett sätt, i och med att de så snabbt skaffade sig förståelse, han och Stare, för hur de skulle få AIK på fötter och lyckades nå bra resultat. Och sen så är det ju, finns det ju en annan sida av den av det kapitlet då därefteråt, där ju han själv kanske är ett offer i den historien på ett sätt också. Sen är det ju många höjdpunkter i, när det gäller till exempel värvningar och sådär. Och en hel del missar. Bland annat så liksom kan man väl lasta honom en hel del för vad som händer med den säsongen när de tar in Sulejman Kerpic och Stipe Verdojak. Och det var en säsong, de kanske, du vann, löste de ju den säsongen på ett bra sätt ändå och kom högt upp i tabellen. Och det är väl det som är den stora takeawayen, att AIKs lägsta nivå har blivit så otroligt mycket högre under Björn Westerholms ledarskap, både under Andreas Alm och Rickard Norling, och att det har funnits ett ganska ett lite nytt lugn i den, alltså att när de har brakat ihop så har de brakat ihop under korta perioder med ganska lindriga skadeverkningar och kunnat återhämta sig ganska fort.
Ja, det är inte som året efter de vann guld 2010 när man nära att åka ur, och där värvningarna av Bangora räddade dem liksom.
Nej, där det behövs en mirakelkur helt plötsligt, ja. Utan tvärtom här då har det ju, får man ju säga att under honom så har AIK faktiskt blivit en ganska stabil klubb på många sätt. Och det är väl den stora, förutom guldet han levererade då här 2018, så är väl det den stora elogen till honom på något sätt. Att han har, och det hade nog inte varit möjligt om man inte hade förstått hur den där klubben fungerar på många sätt.
Man, annan reflektion jag gjorde var att det fint, vi har jäkligt många bra sportchefer i Allsvenskan just nu. Man, topp 5 då får man ju säga, Björn Westerholm är väl där uppe. Det är svårt att ranka dem liksom. De har kommit från så olika förutsättningar och olika klubbar och sådär. Men vi kan väl enas om att Björn Westerholm, Daniel Andersson, Bosse Andersson, Jesper Jansson och Stefan Andreasson är de mest framgångsrika, va?
Ja,
det är väl inget snack om det.
Nej, Andreasson var ju ganska länge sedan Elfsborg.
Ja, 99 tog han över. Lyfte först.
Ja, för sig, det är länge. Men jag menar, det är ett tag sedan de lyfte nu.
Jo, absolut.
Inte, han har väl inte sina glansdagar.
Det här är väl hans hårda prövning då. Han har ju varit med och tagit SM-guld och värvat hem Anders Svensson, Mattias Svensson och sådana här spelare också. Så att...
Ja, jag måste säga att jag tycker att det är lite svårt att bedöma dem över så lång tid. För jag upplever att sportchefsrollen har ändrats väldigt mycket i Sverige. Att den kanske till och med har större betydelse nu, om man har en större förståelse inom klubbarna för hur de ska drivas. Det är mindre drivtränare, liksom så här, att en tränare kommer in och gör om allt. Och mer att man försöker hitta ett... en identitet från sportchefens håll nu här. Och att det där har ju liksom ställt högre krav, och de granskas ju mer, de tillskrivs också mer fram liksom mer beröm när det går bra, samtidigt som de får ta mer. Jag menar, det är ju mer fokus på Daniel Andersson än vad det är på Magnus Persson, Allan Kuhn och ja, alltså det är ju hans MFF som folk betraktar över tid. Och det är väl på ett sätt ett bra sätt, för att det är ju liksom en sportchefs roll är ju i första hand då planera medel till lång sikt och kanske inte utvärderas varje vecka på det sättet. Och det upplever jag att man kanske inte gjorde för 10 år sedan lika mycket som vi gör nu.
Men
i närtid så håller jag...
Stor nu.
Ja, precis. Att det är lite mer... finns lite bättre, lite mer tålmodighet i det där. Sen är det ju Norrköping som är svårt att utvärdera. Jens Gustafsson är ju inte en sportchef, och det var ju inte Jan Andersson heller, men de hade ju managerroller båda två som gjorde att... Det var ju deras uppgift att planera medel till långsikt där också ganska mycket.
Ja, men det är ändå svårt att jämföra med något av de här. Dels har han inte varit med lika länge, och dels så har han väl, ja, de här har väl, det är lätt, alltså större meriter tänker man på. De har ju.
Ja.
Men Dan Andersson känns ju som han ligger i toppen tillsammans med Bosse Andersson på något vis.
Ja, jag vet inte. Under 2010-talet så tycker jag Daniel Andersson avgår med segern ganska klart. De senaste 10 säsongerna i Allsvenskan så är det ju, jag menar, ska du hitta någon röd tråd i vad Malmö FF gjorde mellan 2010 och 2020 och hur de skaffade sig det här övertaget, så är det ju, måste ju han fortfarande få sin beskärda del av
ja, precis. Berömmet. Ja, han är i alla fall där uppe, men ja, jag tycker det är svårt att sätta någon given etta, men det är klart att han är ju, han tog över 2014, va? Bosse Andersson avgick 2008, kom tillbaka 2013. Jesper Jansson hade sina framgångar med Helsingborg, kom tillbaka till Bayern, nu har de börjat sälja. Stefan Andreasson, som du säger, upplever en liten down-period nu, men var ju med under Elfsborgs grannsdagar. Och Bosse har
de vann väl guld 2012 också?
Ja, precis. Bosse Andersson har rekord i försäljningar. Så att, det är en ganska enkel topp 5 där. Men ni kan väl, nu blir det väl så här, om vi sätter ut frågan, vem tycker ni är den bästa sportchefen? Men då blir det väl att alla laghåll tar sina...
Tror du att vi får försvar då?
Nej, exakt. Men vi ska kanske, man skulle vilja penetrera det här mer och liksom... Verkligen, om det går att få fram någon given etta. Svårt med tanke på att de har varit så olika lång tid i klubben. Och i olika
klubbar. Verkligen. Och vad man utvärderas på skiljer sig också. På tal om Daniel Andersson och på tal om Björn Westerholm, så var båda ute och diskuterade en fråga som jag tror att i synnerhet får man säga att Stefan Lundin var den som sparkade igång diskussionen på allvar här i veckan. Och jag vet inte om det här går att säga. Det är alltid svårt att bedöma när någonting diskuteras eller uttrycks på Twitter. Är den diskussionen står liksom, eller är det bara liksom någonting som fladdrar förbi ögonvrån?
Nej, men jag såg den tweeten också.
Ja, han hade ju en hel serie tweets här om att det var en fantastisk möjlighet för Sverige att byta till höst-vårsäsong. Då, Stefan Lundin, som jag har varit tränare bland annat i IFK Göteborg och numera är ordförande i Svenska Tränarföreningen och har varit sportdirektör på SEF tidigare. Och Daniel Andersson fick ju då frågor om det här. Malmö FF har haft hållningen ganska länge, ganska öppet, att de vill byta till höst-vår för att hamna i fas med Europa. Och Björn Westerström fick också frågor om det här, men gick ju tvärt emot och sa att det här var ingenting som han tyckte var en speciellt bra idé med hänsyn till lagen som är under allsvenskan. Sådär. Och jag skrev ju om det här lite grann. Jag tycker att det var lite typiskt att, för att det är ju liksom, går att titta, bara kasta ett öga på hur det ser ut politiskt runt om i världen just nu. Så det här är ett fönster för opportunism. Alltså folk, alla regler är uppluckrade och nu kan vi ta chansen att genomföra de här förändringarna för att ingenting gäller längre. Och det här är så här ganska radikal åtgärd då, att allsvenskan skulle byta kalender fullständigt. Och det finns jättestora problem med det för många delar av Sverige. Så att man bara kastar ur sig det och tror att det ska gå att genomföra här och nu medan vi befinner oss i krissituation, det känns som helt fel sätt att göra det på, även om man skulle vilja göra det.
Ja, exakt. Och jag menar på också att det är liksom, det har ju blivit lite egoistisk fråga här också. Jag menar, lagen söderut vill ha höst-vår, men jag menar, det finns väl ingen norr om Stockholm eller norr om Gävle som vill att de ska, att vi ska ha det liksom. Det går inte att spela fotboll när det är 24 minus i Sundsvall liksom ibland, eller Östersund, eller i Gävle för den delen, om de är i allsvenskan. Så att nej, det känns som att det är, men det jag håller med om är att om man ska testa det och om man har tänkt, så kan man göra det nu då, men jag tycker inte det skulle vara någon bra idé.
Alltså jag tycker att det finns två problem. Det ena är då att du behöver i så fall uppvärmda planer och du måste få hela svenska seriesystemet fasmodligen. Att det är svårt att kräva att Division 2-klubbar ska lägga pengar på att värma upp sina planer. Och sen även för publiken. Alltså jag tror att publiken skulle svika ganska mycket om vi spelade när det var för kallt, helt enkelt. Det är bättre att nyttja sommarmånaderna i den mån det går. Så jag tror att vi kommer få dröja med det förslaget lite grann. Och jag tror att Lars-Christer Olsson även sköt ner det ganska snabbt här i en intervju med vår kollega Lund Sundvik.
Var inte han som sa att de har testat det 50 gånger att det blir samma svar, att det inte går?
Jo, det kan ju bli så också.
Låter inte så hoppfullt.
Nej. Och på transfermarknaden är det fortfarande totalt stiltje, eller?
Ja, vi har ju försökt haft en nyhet här varje poddavsnitt. Och vi körde väl i alla fall att vi hade en nyhet till jubileumsavsnittet förra året, 50 avsnitt, eller förra året. Förra avsnittet var 50, vårt jubileum för 50. Men nu 51 här så blir det inget. Jag har grävt långt ner i sillhögen, men jag har inte hittat något. Men det blir tema, blir knäskador istället. Erik Berg har vi pratat mycket om här. De är ju oroliga där i Djurgården för att karriären kan vara över. Vad jag har fått reda på nu så är att hans knä svullnar upp hela tiden när han tränar igen. Okay. Så att det är där de är rädd för bakslag för bakslag. Men nu lite positiva nyheter. Nu hade de återsamlats här och tränade igår. Då sprang han och ganska belastade det ganska hårt. Och vad jag hörde så kändes det ganska bra. Så att lite mer hopp kring Erik Berg, att han ska kunna spela fotboll i alla fall den här säsongen igen.
Men det är ju som,
ja, men det är ju som sagt svårt det där, som vi sa förra avsnittet med knäskador, att det kan svullna och det går inte ner och sådär. Men försiktig optimist kring Erik Berg i alla fall. Så får vi se vad som händer. Vi hoppas ju att det ska gå så snabbt som möjligt. Han ska vara tillbaka i spel.
Martin Olsson till Helsingborg som inte har några pengar. Och elitlicensen är körd och så värvar de honom ändå.
Men det är väl samma sak där som jag fattade som. Det är väl osäkert om Martin Olsson kommer till spel något mer också. Han var ju på gång till West Bromwich där han själv sa att han var nära att skriva på. Men där det blev ett provspel och där det sen inte blev någonting. Så det säger väl en del om att han kanske inte är i den bästa fysiska formen när det gäller. Det här senare var det han har problem med, inte knä ska vi säga. Så att han hoppas ju komma tillbaka. Men där har de också samma problem att man vet inte riktigt hur det blir. Men han skriver på för Helsingborg i alla fall och hoppas kunna köra sin rehab och hoppas komma tillbaka så fort som möjligt. Får väl de här lönen 8000 som man måste ha för att bli proffs. Och den hade en skänkt till, om det var klubben eller någon annan organisation, det ska jag väl låta vara osagt. Men jag har svårt att se att han ska spela någon avgörande roll i Helsingborg i år i alla fall.
Och så lånade Malmö FF ut Romain Gall till Stabäck, va? Tror jag.
Ja, precis. Och, det här sa vi i podden för någon vecka sedan. Det var väl inga just det. Nyheter. Ja, så tog Östersund in Bakir Abdellaoui som har spelat i Spanien i de lägre divisionerna. Han är finsk-marokkansk medborgare och har skrivit ett kontrakt för den här säsongen med option på ytterligare ett år då. Och jag vet inte, Östersund har ju, får man ju säga, svängt en del med värvningar. Från Ravel Morrison till, ja, Dino Islamovic som har sålts. Och det har, ja, det har varit lyckade försäljningar och lyckade värvningar, men det har också varit en del extremt märkliga värvningar, både på klubbdirektörssidan och på spelarsidan. Så att där, de, ja, jag vet ju, inte, vi får nog.
De gjorde ju även en uppskrivning av värdet på sin spelartrupp här i sin kontrollbalansräkning, såg jag, som var, kan rekommendera att följa Anders Norlén på, eller ja, Anders Norlén tror han heter, på Twitter här. Han har gjort flera bra och gedigna sammanställningar av allsvenska klubbars ekonomi, men nu senast var han inne på Östersunds FKs kontrollbalansräkning och frågar sig vad egentligen som händer och hur man har omvärderat spelartruppen där. Får se om vi lyckas följa upp det i tidningen på något sätt.
En sista säsongen var ju att IFK Göteborgs sportchef Kenneth Andersson gick ut och sa att de hade en mittback klar innan coronakrisen kom. Och jag hörde så var det en utländsk mittback de hade. Jag vet, har inte fått något mer bekräftat. Men vi får väl gissa att om allt kommer igång här, om transferfönstret öppnar igen i juni eller förlängs det 31 mars, så kommer de ta in en mittback i alla fall.
Ja, det vore ju ligga i deras intresse också. Ska vi ta lite lyssnarfrågor innan vi stänger för den här veckan också?
Vi har fått en jäkla massa frågor, får vi säga här ändå, så här i coronatider. En från Mr. Abasi här, som är notorisk frågeställare. Han säger så här, den här är en passning till dig här. Hur ser Daniel Kristoffersson på rimligheten i att man, trots säsongskort i klacken hos ett allsvenskt lag under åren 2002-2005, guld, cupguld och så vidare, inte lyckas bli fanatisk, men en gåva i form av en veckaklocka med Newcastle emblem gör en diehard Newcastle hooligan.
Ja, det här i bakgrunden då var ju att jag gästade honom i DIF-podden förra veckan. Ja. Och han har ju ställt frågor om, som insinuerar att jag skulle ha sympatier för Djurgården ganska många gånger.
Ja, ganska många så, gånger.
Ja, jag förklarar det. Jag vet inte hur många gånger jag har förklarat det här då, att när jag var tonåring så gick jag på ett fåtal Djurgårdsmatcher under de åren. Men jag stod absolut inte i klacken och hade absolut inte säsongskort, utan det var gratisbiljetter via ett försäkringsbolag och via kompisars föräldrar som jobbade som ungdomstränare i området. Och jag stod till exempel i en Bajenklack i ett derby mot Djurgården, för att jag hade kompisar och släktingar som höll på Hammarby, och min farfar och min pappa höll på AIK. Och i allt det där ligger nog sanningen också om att jag inte fastnade för något lag annat än Newcastle, som jag har hållit på sedan jag var 8 år. Så har vi avslutat det en gång för alla.
Då har du rätt ut där. Vi har en till här från Marcus med det fina namnet. Hur skulle ni ranka Djurgårdens mackor? Alltså de tre guldkaptenerna. Mackan Karlsson, Mackan Johannesson och Mackan Danielsson. Vi fortsätter på Djurgårdsspåret där. Alltså. Ja, jag kan ju ranka dem. Mackan Karlsson är nummer ett för mig. Det är rent, jag tyckte hans spelstil tilltalade mig. Han var alltid verbal i medierna, sa han tyckte han kunde få sina utbrott. Mackan Danielsson tvåa, Mackan Johannesson trea. Mackan Danielsson är liksom, ja, mer lågmäld och kanske den bästa av dem, va? Får man säga.
Ja, som fotbollsspelare tycker jag nog Marcus Danielsson var bäst. Han var bäst av de tre.
Men just som profil så får Danielsson, ursäkta, Mackan Karlsson är nummer ett för mig.
Verksam i IFK Lidingö nu, om jag inte missminner mig helt här i stan. Har du fler frågor?
Football Manager vs Me. Ett längre sammandrag om hur det går för Noah på FM20.
Jag har börjat spela ganska nyligen här i karantänen egentligen, 20. Jag spelade 19 väldigt länge. Jag hade kommit upp i 21 säsonger på den saven där. Men jag tröttnade när jag vann min andra raka Champions League-titel med Newcastle då. Så nu har jag börjat spela med IFK Aspudden Tellus på FM20. Tog mig upp i division 2, blev en mellanår i ettan innan vi gick upp via kval här. Otroligt dramatiska scener i kvalspelet mot Trelleborg. Förlust med 2-3 på
hemmaplan.
Förlust med 2-3 på hemmaplan. Och sen så vände vann med 3-2 eller med 3-0 borta efter att ha gjort två mål på övertid. Så det var scener här i lägenheten. Man fick liksom försöka lägga band på sig själv för att inte vara för nördig. Bästa spelaren nu, jag tror att jag har lånat Adil Titi från IFK Göteborg och Julian Larsson från AIK, och de är väldigt viktiga spelare båda två. Otroligt fin start för Anton Thorsson som kom från Elfsborg på free transfer i säsongen här. Han gjorde fantastiskt. Jag börjat bra i Superettan, så att men det är ja,
det rullar känns på.
Kul. Ja, det känns kul.
Själv har man ju ett liv. Nu har vi från taktikpodden här en spaning som skulle vara intressant. Vilken klubb i Allsvenskan släpper fram mest egna akademispelare den kommande säsongen? Ja, jag tror att AIK kan ligga bra till om du menar släpper fram de som har varit i akademin och kommer från akademin. För jag tror att Robin Tihi kommer få ett A-lagskontrakt här ganska snart. Han kommer de satsa på. Bilal Hussein kommer från egen akademin. Han har de visserligen släppt fram redan förra året, men kan få släppa fram ännu mer och få mer speltid i år. Sen har vi Tom Strannegård också som jag tror de kommer släppa fram. Så att tre spelare från egen akademin, jag vet inte.
Ja, vad har Djurgården där då? De skulle väl kunna komma undan med Vajo, men han kom från BP. Och, eller
ja,
Tjeck
men sen
Djurgårds...
IFK Göteborg har väl en del också som de kan släppa fram, tror jag, va?
Ja, de släpper fram fler, ja. Det gör de ju. Så, Hammarby är egentligen bara Aymar Kjär som är nära, va, tror jag.
Ja, precis. Men ser vi på... Ja, precis. Vad säger vi om Malmö då? Där är det någon som kommer från ena. De är utlånade, de flesta som kommer från akademin.
Akhmedhodzic i och för sig kommer att spela en del. Och Adin Alic. Men jag tror att IFK Göteborg är det enkla svaret på den frågan. Det känns som att de har ganska många spelare som är på väg fram och redan framme. Som är i A-lagssammanhang.
Om de inte får in någon, om de får inte får in någon mittback här, så kan de bli tvingade och satsa på... på egna.
Ja.
Men de har ju väldigt många unga, bra. De har ju Toko Yusuf som är ung och bra.
Ja, han är inte egen produkt.
Nej, jag vet. Men jag menar bara att de har många unga som konkurrerar med de här som ska komma eventuellt från P19-laget och U-laget. Så att det kan bli tufft där.
Alexander Hardenberger undrar: Ian Smith är ny i Rosenbergstall. Är han på GTMFF?
Ja, nej, det tror jag. Han är inte så bra, va? Att han ska platsa i Malmö FF. Nej, det skulle jag bli extremt förvånad om han skulle gå dit.
Det skulle ju vara väldigt få förvånande om Rosenberg tog över, började jobba som agent och bara tog spelare till MFF.
Ja.
Det skulle väcka en del frågor. Fredrik Karlsson ställer en fråga som jag vill besvara här också. Han skriver så här: ni spelar båda Football Manager. Spelar ni på Mac? Blir era datorer också varma och fläkten går på högvarv? Ja, och jag har inga inställningstips, men jag skulle väldigt gärna vilja ha. Så om någon vet hur man kan hjälpa det här fenomenet på något sätt, för att det går ju knappt att ha datorn i knät. Jag har brännsår på låren nu här för att
det var ju ett tag sedan jag spelade det här, men jag kommer ihåg samma problem. Men jag brukar, tror man får ställa, om man ställer den på, man lägger den inte direkt på låret, utan man ställer upp den på, om du har en kloss under så den inte tar någonstans, utan den ligger fritt, så blir den inte lika varm. Om du förstår vad jag menar.
Ja.
Man höjer upp den lite grann.
Ska vi ta en sista? Abbasi, Mr. Farid skickade faktiskt en bonusfråga här på slutet också. Som vi kan ta. Har ni fördomar om folk som aktivt väljer att ta körkort för endast bilar med automatisk växellåda? Frågan. Och jag hade då haft det om jag hade haft något körkort själv, men jag har inget körkort.
Nej, jag har inga fördomar överhuvudtaget.
Om växellåda. Du har ju ofta snackat ner automatisk växellåda.
Nej, nu har jag börjat tycka det är hur bra som helst. Så man kan ligga och glida.
Ja, alltså jag är tyvärr förbjuden att ha fördomar om någon som kan köra bil överhuvudtaget, eftersom jag inte kan köra själv. Så vi nöjer oss där den här veckan och hoppas att någonting positivt har hänt med världen, vädret, och lämnar den här podden för den här veckan också. Tack ska du ha.
Ja, hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.